Hej, Ebba Svanberg här, producent på Inför Rätta. Det här är ett avsnitt från säsong 1. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Skaffa då Podme Premium. Signa upp dig på podme.com. Första 14 dagarna är gratis.
Jag står där med ett illegalt vapen i min lägenhet och en död människa. Mm. Det är verkligen inte bra.
En nedgången fyrarummare i Nyköping. I badrummet fattas både handtag till duschens blandare och locket till vattenbehållaren bakom toaletten. I köket är kökslådorna trasiga och i vardagsrummet ligger sliten parkett. Det ligger verktyg och byggplast utspritt i rummen. I lägenheten bor en lokalpolitiker som är aktiv inom Sverigedemokraterna. Han är i 60-årsåldern, har tunna glasögon och nästan inget hår på huvudet. I handen håller han ett vapen som precis avfyrats. Och i fåtöljen i hans vardagsrum sitter en död man.
Jag måste göra någonting åt det här, så att jag vill inte ta konsekvenserna av det här. Jag vill liksom att mitt liv fortsätter som vanligt som jag hade tänkt mig. Alternativet är naturligtvis att få någon form av straff och bli av med både jobbet och politiska verksamheten. Så jag förstår ju att jag måste göra mig av med kroppen.
Polisen har under eftermiddagen och kvällen varit på plats i Karlbergskanalen i Stockholm på grund av ett misstänkt grovt brott.
I september hittades en kroppsdel i Karlbergskanalen i centrala Stockholm och på torsdagen anhölls en mordmisstänkt man i Nyköping som tidigare varit anhållen i sin frånvaro.
En lokalpolitiker för Sverigedemokraterna från Nyköping har på lördags eftermiddagen häktats av Stockholms tingsrätt misstänkt för mord på en man i Nyköping tidigare i höstas.
SD valde att frysa mannens medlemskap och under våren uteslös han ur partiet.
Du lyssnar på Inför Rätta om SD-politiken och styckmordet. Det här är del 1.
Parter och ombud kallas till sal 2.
Det är onsdagen den 22 juni 2022. Snart ska Stockholms tingsrätt ha sommarstängt. Men först ska en rättegång inledas. Det är en man i 60-årsåldern som står åtalad för mord och brott mot griftefriden. Han har fram tills han blev häktad varit lokalpolitiker för Sverigedemokraterna i Nyköping. Mordet som han anklagas för ska ha skett hemma i mannens lägenhet. Men kroppen har sen hittats på olika platser runt om i Stockholm. Våning 3, sal 37. I den gamla säkerhetssalen börjar människor nu strömma in. I salen, förutom försvarare, målsägarbiträde och åklagare, sitter media bänkade för att följa den uppmärksammade rättegången. Resten av åhörarna får ta plats bakom säkerhetsglaset. In kommer den tilltalade mannen. Han är klädd i svart kostym, vit skjorta och handfängsel som säkerhetsvakterna tar av innan han sätter sig på sin plats.
Ja, tack. Det är yrkes ansvar enligt följande och då kommer jag ta upp samtliga punkter på en gång. Mord. Har berövat livet genom att skjuta den i huvudet. Till detta yrkande så finns det ett yrkande i andra.
Och det finns en grej som gör hela den här historien obehagligare än vad den redan är. Det är nämligen så att mannen som står åtalad och mannen som blivit mördad känner varandra sedan innan. Många skulle nog klassa dem som goda vänner. Vänskapen sträcker sig decennier tillbaka i tiden. Och under slutet på 80-talet jobbade de båda på ett häkte i Stockholm.
Jag känner ju honom sen dess. Sen började väl inte vi umgås, jag gissar mitten på 90-talet. Så där började vi umgås mer.
Under avsnittet kallar vi den tilltalade för Mats och offret för Per. Det är inte deras riktiga namn.
Vi hade ju kul ihop, vi hade gemensamma intressen. Så där var ju yngre då också, det var ju mer att man gick ut och drack en öl och sådär. Ja, och då framkom ju det ju liksom mycket gemensamt med historia och politik. Och, ja, lite likartad humor och sådär, så det blev ju mer och mer. Så att vi kom och umgås mer på tumman hand. Han var ju min chef på avdelningen där då.
Mats blev kvar på arbetsplatsen i resten av sitt arbetsliv. Ända fram tills han blev häktad för brotten han nu står åtalad för. Per gick vidare i karriären och började jobba på andra ställen. Men i början av 2000-talet drabbades han av utmattningssyndrom.
Han gick in i väggen där och den här sjukledigheten, ja, hela hans dåliga mående, det startade redan 2002 för mig. Sen har det rullat på. Sen har det även varit så att jag hjälpt honom med praktiska saker och sådär. Och i början var det ju liksom hans sommarstuga och han har hjälpt mig hemma i min lägenhet med lite ommålning, renovering och sådana saker. Och det var ju initialt innan han blev dålig, så då var det liksom inte tal om såna här saker som har blivit senare, att han behövde hjälp med att bara handla mat och sådana enkla saker, blev skjutsade. Då var han ju mera som normala människor, om man säger så. Utan det har ju kommit med tiden, framförallt de senaste 10-15 åren har ju blivit betydligt värre. Han har liksom hållit sig väldigt isolerad inne och allting, handla mat och komma ut, och varit väldigt besvärligt för honom.
Den andra rösten, hon som håller i förhöret, det är kammaråklagare Marina Kirakova.
Och sen nämnde du att du hjälpte honom med göromål. Vad är det du hjälpte honom med och i vilken omfattning?
Ja, jo, men det var ju såna här saker som att skjutsa honom efter. Det var ju besvärligt för honom. Eller han tyckte i alla fall inte om det. Det var väl besvärligt också. Han blev ju svettig och anfådd och röra sig. Han undvek ju kollektivtrafiken. Det kunde vara att skjutsa honom till tandläkaren, doktorn. Eller vid tillfällen när jag pendlade ändå med bilen upp, kunde jag komma upp tidigare. Och vi åkte och handla. Storhandla liksom.
Om vi tar det senaste året. Hur såg er kontakt ut? Hur ofta pratades ni vid? Hur ofta träffades? Hur ofta hjälpte du honom med saker? Hur ofta bodde ni hos varann?
Du sa det senaste året innan.
2021.
Ja, 2021. Ja. Där, ja, aktuell. Nu var ju nere hos mig precis innan det här hände. Det var ju en lång period, kanske var 6 veckor eller vad vi kommit fram. Med lite avbrott, för alltså vi åkte tillsammans upp till Stockholm och även en liten tur ner till Linköping där. Och jag var ju uppe hos honom, men jag tror jag bara sov över en natt där strax före midsommar.
Vi ska återkomma just till midsommar lite senare. Men först vill Marina Kirakova få lite klarhet i det som verkar vara Mats och Pers största gemensamma intresse. Det är alkoholen och de mängder av inköp som görs under sommaren 2021.
Men jag tänker, om vi tittar bara på vinet, då har vi 3 flaskor den 2 augusti. Fyra flaskor. Den 3 augusti. Och sen den 3 körs ju ytterligare inköp av en flaska rosévin. Och sen går vi till den 4 augusti, ytterligare 3 flaskor rosé och även öl.
Jo, vi drack nog dagligen, men här har väl jag jobbat också så där, så att men jag tog med några glas när han var ju kvar när jag kom hem på kvällarna.
Mm.
Men han tål ju väldigt mycket. Kan man säga också.
Ja.
En flaska vin, det ger inte mycket utslag på honom.
Under sommaren 2021 har Mats och Per tillbringat tid tillsammans både hemma hos Per i Stockholm men också i Nyköping där Mats bor. Det är därför Marina Shirakova har kvitton från olika platser där Mats och Per har handlat på systemet.
Den 30 augusti när ni åker, som jag påstår åker från Stockholm då, Kungens kurva där, så kan man se det är ganska ordentligt inköp. Mm. Det är Matteus Rosé, Praga Silver. Vad är det för någonting?
Ja, det är öl. Måste det vara.
En Pilsner, 4 stycken.
Ja,
Arboga 10,2, 8 stycken.
Ja.
Och sen Badvar någonting.
Som ja, det är väl också en öl.
Vad är det för någonting?
Det är också, alltså de här andra grejerna, det är öl till mig helt enkelt.
Och jag tänker så här, när ni dricker tillsammans, brukar ni bråka?
Nej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det har hänt, men absolut inte brukar. Det har mycket mer till.
Och på vilket sätt, om det blir nu då att ni bråkar?
Ja.
Kan du ge något exempel? Hur reagerar ni? Vad gör ni? På vilket sätt bråkar ni?
Ja, kan det ju bli liksom, det är väl lite, blir inte så, han kan bli envis, men han blir liksom inte så högljudd och viftan, så han kan bli envis. Jag kan väl bli lite mer kanske hetlevrad och sådär.
Och hur yttrar det sig? När du blir helt
jag blir högljudd.
Högljudd?
Ja, och kanske slår
handen. Så lite fysisk också. Äh. Lite fysisk också.
Ja, fast inte fysiskt samma slåss. Men alltså, jag blir lite yvig, om man säger så.
Hur var det under midsommar då? Vad var ni? Var ni tillsammans under midsommar?
Ja, det vill säga jag hade ju, jag kom hem redan på midsommarafton. För det är väl den 25 juni, eller hur?
Mm.
För det blev lite... Jag kommer inte ihåg... För det är den 24 juni där som vi sitter och dricker. Jag kommer ärligt talat inte ihåg om jag åkte upp till... Redan den 23 eller om jag kom där den 24.
Mm.
Jag minns inte. För själva syftet med det där... Grundtanken var egentligen inte att vi skulle fira midsommar tillsammans... Utan jag skulle hjälpa honom att sätta upp de här solskydden i fönstren. Och därför hyrde vi en byggställning för inomhusbruk. För att få det här gjort. Han hatar, han satt ju där med solen, gassa, innan han hatar ju värme. Men, och så var vi ju och handlade också inför midsommar. Och så blev det så, vilket jag tyckte var en ganska dum idé, att när vi bara hade satt upp ställningen där så tyckte vi, nu sätter vi oss och tar vi lugnt, tar några glas istället. Och jag blev lite irriterad på det, för jag vet ju hur lätt det blir, att kunde vi inte jobba först, kunde vi dricka sen, så att säga.
Mm.
Men så blev det ju inte, och det blev ju som jag... Tänkte också att det blir ju inget jobbat här nu kan ju inte hålla på med det här. Så jag var väl ganska, det var väl liksom grunden till min irritation.
Hur mycket har ni druckit?
Ja, ganska mycket. Jag håller faktiskt ingen koll på alltså, sitter och räknar ölen eller vinglasen. Vi har druckit ganska mycket i alla fall, för att det är det också som gör att jag inte minns så noga hur det där gick till. Utan jag, vad som satt i mitt minne var att han körde ut mig ur lägenheten.
Han är ju, du berättade ju att när han dricker så blir han lugnare och så,
ja,
och så här lugn. Men nu säger du att han körde ut dig från lägenheten. Vad hände?
Ja, precis.
Vad hände?
Nej, men det var ju det. Jag hade ju bilen nere på gatan, så han körde, jag gick och satte mig i bilen. Lite längre fram så jag nej, jag fattar inte varför han hade kört ut mig. Det var det som gjorde mig ännu mer irriterad. För jag kunde inte se sambandet.
Mm.
Vad gör människan? Liksom, vad ska jag ta väg? Det är skitfull. Jag kan ju liksom inte... jag kan ju inte åka hem. Nu gjorde jag ju det sedan i alla fall.
Mm.
Ganska ilsken.
Så ni dricker. Och du blir utkörd. Du vet inte varför.
Nej, åtminstone kommer jag inte ihåg det dagen därpå. Eller jag tror inte... Kom ihåg när jag satt i bilen heller.
Mm. Men du klarade av att köra till Nyköping?
Ja, jag kunde suttit här av den anledningen också. Men då hade jag suttit och sovit i bilen ett par timmar i alla fall.
Mm.
Så att jag åkte hem och sov ruset av mig.
Och medan Mats sover ruset av sig så började ramla in mejl. Det är Per som försöker få tag i honom.
Jag vet inte, jag tror inte jag tittar på någon mejl eller så. Det liksom ingår lite, nu stänger jag av honom där. Så säkert på ett par dagar har jag överhuvudtaget inte svarat honom. Jag har förmodligen inte ens läst vad han har skickat.
Nej. Och då tänker jag på sida 324. Det är det mejlet som jag undrar över. Du får ju en frist där. Ringer dig klockan 12, efter det ger jag upp. Ska jag behöva ringa och mejla runt till andra och skämma ut dig? Använda din partiadress med mera? Det känns lite...
Jo, man...
Tycker jag i alla fall att man ska ringa och skämma ut dig inför folk. Vad är det han pratar om där?
Jag tror att det är så här... Nu, vad var det för datum här? 30. Nu har det ju gått rätt många dagar.
Mm.
Det har ju gått nästan 5 dagar. Han är väl väldigt trött på att... Han inte får någon respons av mig.
Mm.
Så han tar i allt vad han orkar, så att säga.
Och nu, jag förstår att du inte kan veta vad tänkt och så vidare. Men Nej. Har du någon hum om på vilket sätt skulle han skämma ut dig med vad? Vad är det han...
Ja, jag tror inte han...
Han tyder.
Han, ja, genom att ringa folk eller... skicka på partiadressen vad han skrev. Jag kan inte exakt svara på det heller hur han, men om han, alltså det blir ju spekulationer, men mejla till partiet och skulle han ju kunna skämma ut mig förstås genom att skriva något dumt där.
Och ett mejl med något dumt skrivet skulle faktiskt kunna skada Mats politiska karriär ordentligt. För förutom jobbet på häktet så har Mats olika uppdrag för Sverigedemokraterna i Nyköping. Han är vid den här tiden ledamot i kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden och kyrkofullmäktige. Han är också ersättare i regionfullmäktige.
Nu tror inte jag att han skulle ha gjort det här ändå, utan det här är ju ett sätt att liksom få fart på mig.
Mm.
Och det får han ju också. Samtidigt har det gått så många dagar så jag har ju lugnat ner mig.
Brukar han göra så? När ni bråkar? Det vill säga hotas lite.
Det här har kunnat... För det har blivit sådana gånger. Jag kan vara lite svår att få tag på. Och kommer det för mycket meddelande så kan det bli lite grann så att det får motsatt effekt.
Mm.
Jag blir envis att nu får de lugna ner sig. Jag tänker inte svara. Bara för att någon ringer 10 gånger på raken så tänker jag inte svara. Utan om vederbörande lugnar sig, ringer och sen ringer igen nästa dag, så kanske jag svarar. Men håller man på så där så blir jag ingen vis åt andra hållet.
Nej, men det förstår jag. Mm. Jag tänkte mer om brukade hotas på det här sättet.
Nej. Ja, det kan hända lite grann i de här sammanhangen när vi kommer ihop oss lite grann och han inte får något svar av mig.
Mm.
Då går han på något vis upp i varv och jag... Ja, precis som jag försökte förklara.
Men det är inte bara fyllebråken som åklagaren vill peka på. Utan det finns även en annan viktig detalj. En pistol. En pistol som ofta ligger i Mats nattygsbord. Och det är den som kommer att spela en viktig roll under rättegången.
Ja, jo. Det är så här... Min far dog vid jul 2003.
Mm.
Och någon gång under året därefter, 2004, när jag liksom gick igenom mycket av hans saker, så hittade jag den här pistolen helt enkelt med ammunition. Så det är ju någonting som han har haft.
Vapnet, en liten automatpistol av märket Bajard, är inte större än en hand. I dödsboet fanns även ett gevär som var registrerat. Och Mats får ett brev som informerar honom att geväret måste lämnas in omedelbart för förstöring. Och det är på grund av att ingen av arvtagarna har licens.
Hur kommer det sig att du inte lämnar in även pistolen? Uppenbarligen lämnar du in geväret för förstörelse.
Ja, jo, men det eftersom jag förstod att den här pistolen inte fanns med i några register. Så valde jag, tack, att behålla den som en bra ha-sak, om man kan uttrycka sig så.
Bra ha-sak, för vad då? Mm. Vad skulle du göra med, vad är syftet att ha den här, vad är det bra för?
Ja, det kan man ju fråga sig. Man kan väl säga att det är bättre att ha än att inte ha. Inte vet jag vad som kommer att hända. Ja, det kan ju vara. Om det skulle uppstå någon situation man skulle behöva hamna i något hot. Man känner att man behöver försvara sig. Men det är långsökt, det vet jag. Det är långsökt. Men och jag vet ju givetvis att det är inte lagligt riktigt. Men jag valde att behålla den ändå.
Okej. Okay. Kan du berätta lite mer om hur du hanterade den här pistolen före händelsen överhuvudtaget? Vad gjorde du med den?
Alltså, jag har inte gjort någonting med den. Alltså, när jag hittade den någon gång under det året så blev jag ju naturligtvis intresserad av att se om den fungerar. Jag har ju blind avfyrat den och sånt. Men jag var även ute i skogen vid skjutbanan också sönd och provsköten för att se om det funkar, och det gjorde den ju.
Och när du är där på skjutbanan, sa du, vad är det för skjutbana i skogen?
Ja, det ligger ju för Oxelösund ligger ju väldigt nära Nyköping. Jag har ju bott i Oxelösund när jag var liten. Jag vet inte riktigt vad Nyköpings skjutbana är. Jag tyckte det var lämpligt naturligtvis att åka ut i en skjutbana för att prova den här.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Var ute i skogen vid sidan om. Men, ja.
Så det var inte på skjutbanan?
Det var inte på själva skjutbanan. Nej, men jag tänkte, ingen reagerar ju här under skjutskott.
Det är slutet av sommaren 2021. Mats och Per har tillbringat stora delar av sommaren tillsammans. Planen har varit att de ska renovera Mats lägenhet i Nyköping. En stor fyrarummare han ärvt från sina föräldrar. Men det har inte gått precis som planerat. Och istället för renovering har det blivit ganska mycket drickande.
Men jag tror att båda börjar väl känna den här stressen att vi kan inte bara sitta här och dricka, utan han kommer ju också få mer saker att göra, olika försäkringskassan och läkarbesök och saker och ting. Det måste hända någonting hemma i min lägenhet, som ju är liksom stor del av syftet, trots allt att han är så mycket ner hos mig.
Det fanns ett syfte, han skulle hjälpa dig i lägenheten, ingenting blir gjort. Hur var det med din sinnesstämning just i slutet av augusti angående det? Att ni bara sitter där och ingenting blir gjort?
Ja, alltså nu är det ju så här, jag känner ju till, men naturligtvis blir det en viss irritation.
Och just den här dagen är Mats bakis. Han är irriterad. Och han menar att det är för att han har tappat bort sina bilnycklar.
Jag hittar inte den. Alltså det blev ett visst ståhej att var det bilnyckeln, ägna en del tid åt det, och jag tror att det är på tisdagen.
Mm.
Och det där var ju, då blev det ju liksom inget gjort då heller, då dök den här saken upp.
Om vi stannar där, förlåt att jag avbryter, men bilnyckeln, hur har ni letat? Har ni båda letat eller är det bara du?
Jo, nej, vi har här kan ju, det är det jag kan blanda dagarna lite grann, om det kan ha fortsatt onsdag morgon och förmiddag, eller om det bara, nej, men han var lite engagerad i det där också, för jag gick väl runt rätt mycket, någonting gjorde han i alla fall för att leta efter bilnyckeln han också, för jag gick väl upp lite varv, för jag brukar alltid, antingen har jag i byxfickan, och har jag inte det så lägger jag den på någon av de två stolar som är i hallen liksom. Jag har bara en nyckel till den bilen också, så det blir väldigt besvärligt om den inte kommer fram. Och dessutom tyckte jag var konstigt, och för mig helt obegripligt också, för helt plötsligt finns en sak som jag liksom alltid kan ha koll på borta.
Har du på något sätt bråkat angående?
Nej, inte direkt. Kanske att jag blev lite extra irriterad, känslig för om han sa någonting, att i någon dum kommentar att ja, men du är ju så slarvig, så det är väl inte så konstigt eller något. Han kan ha sagt några sådana saker, men för mig, i min värld, är det konstigt. Jag kan visst vara slarvig, men jag vet ju själv vad jag inte är slarvig med, så att det kan ha varit en viss irritation där, ja, precis. Men den är ju nästan på gammalt par nivå i alla fall.
Berätta vidare.
Jo, precis. Sen minns jag inte vad vi har gjort egentligen. Förmodligen inte så mycket. Det vardagliga, vi skulle väl äta den dagen också, naturligtvis. Men vi fortsatte ju dricka även den kvällen då, istället. Så det blev väl en hel del. Sen kommer vi fram då till 1 september, onsdagen där dagen, för då, jag kommer alltså inte ihåg den här kvällen egentligen, men jag vet ju att jag var bakis dagen därpå, så att vi lär väl ha druckit del. Och då, ja, fortsätter lite med bilnyckelsletandet.
Jag tänker så här, den här bilnyckeln hittas ju.
Ja, jag vet.
Tekniker, så fort de kommer till din lägenhet. Mm. Det låg ju på en hylla. Mm. Jag har gått igenom. Jag har visat exakt vad det var på bilderna under sakframställan. Ja. Har du någon kommentar till det? Det låg så där ganska öppet att till och med teknikerna, när de kommer in, ser bilnyckeln. Förstår jag menar?
Ja, alltså, du menar att den skulle vara väldigt...
Mm.
Ja, nej, jag har ingen kommentar. Det med att det är konstigt att man inte har sett den. Man måste ju ha letat på fel ställen.
Okej, jag förstår.
Mats berättar att han varit ute en sväng för att handla lite, men också för att leta efter de försvunna bilnycklarna. Och när han kommer tillbaka, så sitter Per i fåtöljen.
Och där får jag ju syn på ganska fort att där ligger ju min pistol. Och han märker väl att jag får syn på det. Eller, ja, säger det här, vad ska du ha den där till? Ska du skjuta mig eller ska du skjuta dig?
Och det minns du?
Jo, det minns jag. Ja, det minns jag. Det är inte exakta orda meningsformulering, men jag tror att han säger så. Det är någonting sånt i alla fall. Jag tror det.
Mm.
Varvid jag som fortfarande inte helt... Jag kände mig inte helt fräsch efter gårdagens drickande och irriterad på nyckeln. Alltså, och få syn på det här. Och det här är ju helt fel. Alltså, nu går det ju här väldigt fort. Alltså, men det är ju helt fel. Varför har han hittat min pistol? Och varför har han tagit fram den? Ingen ska känna till den här.
Det ska ta många förhör med polisen innan Mats erkänner något överhuvudtaget. Det som han berättar under rättegången, det är en historia som kom fram först under det 8:e förhöret med polisen. Och det här efter att de presenterat de olika bevisen som fanns mot honom. Och det är också här Mats version skiljer sig från det som åklagaren påstår. Men det återkommer vi till senare.
Det här är ju ett illegalt vapen som jag aldrig har berättat för någon människa om. Och helt plötsligt ligger det där. Dessutom har jag förvarat det i nattduksbordet inne i sovrummet. Där det är liksom inte meningen att folk ska springa där in. Och definitivt inte att de ska rota i nattduksbordet. Han måste ju... Ja, han har ju liksom varit inne där. Uppenbarligen.
Och du blir ilsken?
Ja.
För att det är ett illegalt vapen?
Ja, som jag håller hemligt.
Ja.
Det är liksom inte meningen att han heller ska veta om det.
Ja. Vad kan hända?
Ja, vad kan... Om vi säger så här. Om jag hade varit i en annan sinnesstämning. Om jag hade varit... Det bara hade hänt roliga saker. Jag var på gott humör. Inga nycklar borta eller någonting. Så skulle jag säkert ha ilsknat till då också. Men då kanske jag... Alltså det här blir ju hypotetiskt. Det är ju svårt att... Men hade allting varit frid och fröjd på jättegott humör, kommer in och ser att han har hittat och tagit fram min pistol, då skulle jag blivit arg, men jag kanske bara skulle satt mig i soffan och skällt.
Mm.
Men alltså, jag kan ju inte...
Nu vill jag ställa en hypotetisk fråga. Du får välja om du vill svara eller inte. Mm. Om det blir känt att du äger eller har ett illegalt vapen, vad skulle ha hänt med ditt arbete, dina politiska uppdrag?
Ja, det är klart att jag blir av med det. Ja, det vet jag ju.
Mm.
Utan behöva, det är ingen tanke som slår mig då, utan det vet jag ju sedan tidigare. Naturligtvis.
Jag förstår. Du säger att han sitter i fåtöljen.
Ja.
Vänd mot tv.
Ja, ja. Alltså, jag är ju bakom honom.
Du är bakom. Mm.
Jag kan omöjligt precisera det i decimeter hit eller dit. Jag är ju dessutom i rörelse, jag stannar ju inte.
Mm.
Det gör jag efter att skottet har gått av. Men alltså, jag rör mig. Jag befinner mig bakom honom.
Hur håller du pistolen?
Jag håller den. Så här, med fingret på avtryckaren. Men det är inte heller någonting som... hur ska man förklara? Jag förstår att jag gör det. Hade det inte hänt någonting och du frågar mig, så skulle jag inte kunna svara på det. För det är liksom...
Vad är ditt minne? Hur håller du det?
Jag håller i det som man håller en pistol, eller som man inte ska hålla en pistol när man flyttar ut, när jag håller den som man ska skjuta med den.
Jag tror att det heter varbugen, alltså ja. På pistolerna. Det är någon skydd inför avtryckaren.
Mm.
Vad har du ditt finger?
Jag måste ha fingret innan. Alltså jag kommer inte ihåg det. Jag måste ha haft fingret innanför.
Mm. Okay. Och
men varför, det är ingenting som...
Varför håller du det på det sättet i så fall? När du plockar upp pistolen,
ja.
Som jag förstår det, för att gå bort med den.
Mm.
Mm. Och varför har du då i så fall fingret på avtryckaren?
För att det blir rätt naturligt sätt att ta pistolen.
Okej.
Okay. Alltså går... Så om den ligger där, och eftersom jag är högerhänt, hade jag tagit med vänster hand så hade det blivit på ett helt annat sätt.
Men det Mats säger är att han tar upp pistolen. Och när han är på väg tillbaka mot sovrummet så hytter han med näven mot sin vän som sitter i fåtöljen med ryggen mot honom.
Jag skulle ju kunna ha slagit näven i bordet eller dunkat den. Den träffar inte, och det är inte heller meningen att jag ska slå honom, utan det är bara min ilska är ju lite riktad gentemot honom just nu.
Ja, jag förstår. Och då tänker jag att precis när du, innan du gör det, tänker du någonting speciellt?
Det kan jag inte säga.
Mm.
Det här rör sig om sekunder. Jag tänker väl förbannat också. Eller? Mm. Jag kan svara på vad jag tänker på.
Då vill jag gärna med rätt en stillstånd och läsa upp det.
Mm.
På sida 640.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
14. Det är ett förhör då du har valt att berätta för första gången. Kommer du ihåg vad du berättade?
Jag kan ha sagt...
Om det går förbi då, vad är det du tänker?
Bannade människa eller något sånt där, kan det vara något sånt det.
Och då är jag på sida 614. Du får kommentera det. Det här är utskrivet förhör för ordet du har sagt.
Mm.
Och då är jag i det här stora stycket underifrån. Då står det så här. Han sitter liksom med, kanske, den förtöljen som en fotballsnarre. Så han har ju huvudet helt och hållet mot väggen. Så jag tar den där, går förbi honom. Samtidigt tänker jag, dumma jävel, tänkte. Men jag måttar slag mot huvudet på honom.
Mm.
Det är ungefär som man blir helt förbannad och bara slår näven i bordet. Mm.
Jo, jag säger inte emot det där också. Jag kan ha tänkt så. Om vi säger så här, jag minns inte vad jag tänkt ordagrant, men liksom, det är naturligtvis... Andemeningen är den samma. Jag blir ju arg på att han har varit in och rotat i mitt sovrum och hittat den här. Så att, absolut.
Ville du skada honom på något sätt?
Nej, det vill jag inte.
Nej.
Det vill jag inte.
Nej. Och jag tänker, du försöker att du inte minns att du tryckte på avtryckaren.
Nej. Ja, nej. Jag minns inte det.
Mm. Och vad händer... så att säga, i ditt huvud när du går förbi och har pistolen i handen? Kommer du ihåg vad du har sagt i förhören?
Nej.
Mm. Ska vi se. Det jag har antecknat i alla fall, det här att det blixtrar till i huvudet på någon. Är det någonting du känner igen från förhören?
Jo, det kan mycket väl. Mycket väl. Det är ju bara olika sätt att uttrycka det här dumma jävel eller att det blixtrar till huvudet. Alltså jag är ilsken. Fast det är liksom en sån här sekundilska som när det rinner över lite. Ja, jag har försökt förklara det, jämföra det flera gånger annars. Som om man är arg och liksom rinner till, så man slår näven i bordet. Nu får det vara nog. Men det är ju just den rörelsen, just den ilskan, det är ju någonting som går över på några sekunder sen. Sen kan ju liksom sinnesstämningen fortfarande vara dålig. Men det är ju liksom, om vi kallar det för att blixtra till då. Men det är ju inte så att det är någon kortslutning i huvudet. Utan det är ju... Någonstans vill man få lite kanske utlopp med någon ilska. Klappa till någonting. Sån är jag i alla fall.
Mm.
Så Mats beskriver sin ilska på många olika sätt. Som om det blixtrar till. Att man vill smälla näven i bordet eller hytta med näven. Och det är just den här rörelsen, att han hytter med näven när han går precis bakom Per, som han påstår är förklaringen till det som händer härnäst.
De går skottet av.
Mm.
Något smäller.
Okej. Och hur reagerar du på det?
Ja, då... Ja. Jag vet inte vad han ska...
När du står där och det gått av?
Ja. Liten chock. Chocken kom nog lite senare. Det som är... Men alltså, jag blev ju extremt... Man kan kalla det här förvånad, om man säger så. Allting var ju... Jag blev ju stående där, för nu rätten får ursäkta att jag svär, men jag blev ju stående där. Allting var ju helt fel. Jag blev stående och liksom, jag vet inte om jag pratade för mig själv eller om det gick runt i huvudet det här, men vad i helvete liksom, helt enkelt. Vad fan, hur fan gick det där till? Mm. Vad är det som hänt? Hur fan kunde det bli på det här viset? Vad är det som har hänt liksom?
Mm.
Det, ja.
Och hur länge står du där och tänker det här?
Jättesvårt att säga i det där läget, men för det där gick ju, det är svårt att säga, högst en minut, kanske 15 sekunder, kanske 30 sekunder. Jag blev stående ett tag, men tiden kan ju kännas mycket längre. Men jag stod liksom inte där i, ja, svårt att tänka mig mer än en minut.
Vi ska återkomma till just vapnet i nästa avsnitt. Men något som är värt att nämna nu är kraften som behövs för att avfyra ett vapen. När den här pistolen senare testas så visar det sig att det behövs en avsevärd kraft för att kunna avfyra det. Man har även gjort tester genom att släppa vapnet i golvet för att se om det finns en risk att det avfyras av misstag. Men det har det inte gjort. Och det talar emot Mats egna uppgifter om att skottet skulle avlossats av misstag. Tillbaka till lägenheten i Nyköping.
Jag står där med ett illegalt vapen i min lägenhet och en död människa. Mm. Det är verkligen inte bra.
Det börjar gå upp för Mats vad som kommer hända om någon får reda på vad han precis gjort. Han förstår att arbetsplatsen han varit på i 35 år och alla hans politiska uppdrag för Sverigedemokraterna kommer försvinna om något av det här kommer fram.
Jag måste göra någonting åt det här, så att jag vill inte ta konsekvenserna av det här. Jag vill liksom att mitt liv fortsätter som vanligt som jag har tänkt mig. Så jag förstår ju att jag måste göra mig av med kroppen helt enkelt. Jag måste ju det, annars kommer jag ju att få... Alternativet är naturligtvis att få någon form av straff och bli av med både jobbet och politiska verksamheten.
Mm. Och konsekvenstänkandet som du berättar om, dels alltså när det har hänt lite senare då, och även på torsdagen där du tänker att jag måste bli av med kroppen för att helt enkelt komma undan, inte få straff och inte och så vidare. De här tankarna som du har kring det, har du dem hela tiden eller kommer du på det då och då? Alltså under hur lång tid har du tänkt så här innan du har bestämt dig för att göra det vi kommer till sen?
Ja, de här tankarna går ju, det är ju som sagt alla möjliga tankar samtidigt. Och ju, alltså situationen är ganska, stressnivån är rätt hög naturligtvis. Så alla de här tankarna går ju runt varann hela tiden. Men alltså det är... Alltså, självklart, jag kan ju avbryta det när jag vill. Jag kommer ju bara bli ifrågasatt för varför jag väntar så länge. Men jag kommer väl fram till där på torsdagen att jag måste bli av med kroppen. Precis. Mm.
Du tillkallar inte 112. Har du tänkt på saken fler gånger, kanske tillkalla hjälp?
Det kan jag ha gjort, för att jag tänkte, alltså tankarna börjar komma upp. Det har ju smält ett skott också.
Mm.
Att möjligtvis stod balkongdörren öppen, det tror jag nästan att den gjorde. Så jag tänkte att jag tänkte ju där, ja, kommer polisen nu man tror, eller kommer åtminstone någon granne och ringer på dörren, eller vad händer det någonting nu?
Det kommer ingen granne och ringer på. Men bara en trappa ner sitter Mats granne Britt-Marie och tittar på TV. Och hennes observationer ska visa sig vara viktiga för åklagaren.
Ja, jag hörde ju vad jag inbillade mig då var en bang, men det var ett skott. Det förstår jag idag med facit i hand.
Men inget av det här vet Mats. Och nu står han alltså med ett illegalt vapen i handen. Och i fåtöljen i hans vardagsrum sitter hans vän, skjuten i huvudet. Han tror att ingen hört skottet och ser framför sig hur han kan komma undan och slippa konsekvenserna av det som precis hänt.
Och jag gick omkring lägenheten och började väl tänka på hur jag ska agera med det här. Och om det var på fredag kväll eller om det var på lördag morgon, så min tanke var att jag skulle försöka få ut honom på balkongen och stycka upp honom där. Jag fattar ju att jag måste dela upp honom.
I nästa avsnitt.
När jag reste mig och gick ut på balkongen och tittade upp och tittade ut, och det hördes inget mer.
Och sen när jag skulle gå ut från lägenheten, det finns den där som är ventilation, luktade där framför ovanpå min dörr. Jag stod och kräckas, det luktade så illa.
Och då låg det påsar där och flöt i buskaget. Så öppnade jag upp påsen lite grann för att se, för det var lite tyngd i påsen. Och då kom en stank som min kapten höll på. Fan vad det stinker, sa han. Och då öppnade jag, men det ser ut som hår, sa jag.
Du har hört Inför rätta om SD-politiken och styckmordet. Det här var den första delen av två. Producent och reporter var jag, Matilda Blom. Redaktör var Timmy Strandberg, som även stod för ljudprofil och slutmix. Exekutiv producent var Joni Söderström Winter. Bistod gjorde även Moa Sultanien Magnusson. Flera namn har ändrats av hänsyn till offret, de anhöriga och övriga inblandades anonymitet. Ljudklipp kommer från Aftonbladet, Expressen, SVT och Sveriges Radio.
Tyckte du om detta? På Podme kan du lyssna på ännu fler avsnitt helt utan reklam. Signa upp dig på podme.com. Första 14 dagarna är gratis.